Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån där torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret, eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin, och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser, men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart, utan det var alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband, det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem om man, från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att, och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju, solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
Och det här var Mesopotamien, alltså. Mesopotamierna sticker ut, kan man säga då, i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden, så att han skulle dö istället för den riktige kungen. Och lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer Men sen så av någon anledning så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år, och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstida på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
500-talet före Kristus alltså?
Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också, men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon, och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk som var, så att astrologin kommersialiserades, den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser, utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop, och då blev det här blaha horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade, där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
Förutom det här underbara med naturfilosoferna, där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt och... Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här. Alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här, och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin, men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet, och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, de såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeternas och solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna. Och sen kommer deras stora fel, det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen. Precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar, perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutse solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
Ja, när fick man koll på det då?
Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk som är helt underbar, därför att han upptäcker en massa saker, och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikten i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri, och då insåg han, det funkar inte med cirklar, vi måste till ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei, som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornnordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut mån, alltså de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna, men de hade en annan världsbild, men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden, ända från bondestenåldern och framåt.
Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte.
Nej, det kunde de inte, utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widebeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.